vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, hjälp oss så att vi sätter vår tillit till dig och ditt ord. För vårt förnuft har begränsningar och kan inte fatta dig, bedöma dig och dina gärningar. Lär oss att lita på att du är vår gudomlige frälsare som sörjer för allt vad vi behöver till kropp och själ. Amen. Av den här berättelsen om hur Jesus mättar 5000 män förutom kvinnor och barn, så det kanske var 15000, så ska vi lära oss fyra saker. Det första är att vi behöver inte gå omkring och oroa oss, bekymra oss för om vi ska få vad vi behöver för vårt liv alla de dagar Gud ger oss att leva. Det andra vi ska lära oss är att Jesus visar att han har gudomlig makt. Han äger all makt i himlen och på jorden. Han äger gudomliga egenskaper. Han är en gudomlig person. Det tredje vi ska lära oss är att när vi har förstått att han är en gudomlig person. Och vi ser ju också på karaktären av undret vad han gör. Han har ju förbarmande med folket. Alltså han ger dem goda gåvor. Så när vi förstår att han är en gudomlig person och dessutom god och kärleksfull och bara ger oss det som är gott, så ska vi komma till honom inte bara för att få det vi behöver för vårt liv utan också för vår själ. Och så ska vi också ägna oss lite grann åt det sista där med folket som ville komma och ta honom och utropa honom till kung, antingen han ville det eller inte, alltså med våld. Vi ska lära oss att han är verkligen en kung, men inte i ett jordiskt rike. Men vi ska börja med det första. Vi behöver inte bekymra oss, vi behöver inte oroa oss för framtiden om vi ska få det vi behöver för att leva. Av Gud så har vi fått ett förnuft och vi har fått förmågor och resurser och vi ska använda vårt förnuft till att tänka ut strategier för hur vi ska leva, överleva, att vi ska arbeta för att få det vi behöver och vi ska använda vårt förnuft och planera hur vi ska använda våra pengar och resurser. Men förnuftet har begränsningar, för det kan bara räkna med det som finns för handen. Alltså hur mycket som finns, hur mycket som behövs, vad som saknas, det är sånt förnuftet räkna med. Och en sån förnuftig uträkning gjorde ju Filippus och Andreas i vår text som vi hörde. De räknar ut hur mycket pengar som skulle behövas och inte ens 200 denarer skulle räcka för att var och en skulle få ett stycke. Och så kom då Andreas med den här pojken och så räknade han på det. Och kom ju ganska snabbt fram till att det här går inte. Behoven är mycket, mycket större än resurserna. Och där har vi förnuftets begränsningar. Det går inte det här. Och det är ju precis vad Andreas kommer fram till. Vad räcker det till så många? Ja, vad gör man sen då? Ska vi fortsätta grubbla, bekymra oss, plåga oss med bekymmer? Jag tagit fram ett litet stycke ur Luthers predikan över den här texten. Och som vanligt så är han ju väldigt rakt på sak och ganska dråplig. Vad ska man säga, han har ett mustigt träffande uttryckssätt. Vi kan aldrig grubbla eller sörja oss till rikedom, men väl kan vi grubbla och sörja oss till sjukdom, tvinsot, galenskap eller vansinne, som man ser av ofta förekommande fall. Men vi kristna har inte endast förnuft utan också Guds ord. Vi bör därför kunna inte blott räkna noga utan även tro fast och visst Och när vi inte kommer till rätta med räkningen så bör vi hålla oss till ordet och tron. Så där vi säger att förnuftet har sina begränsningar här. Och begränsningen är ju att förnuftet kan aldrig ta med i beräkningen den avgörande faktorn. Och vad är den avgörande faktorn? Jo, det är ju Gud. Men tron däremot gör ju det. Därför tron omfattar ju Guds ord och löften. Och psalm 104 som handlar om hur Gud sörjer för hela sin skapelse. Där har vi ett löfte. Alla hoppas det på dig att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och det samlar in. Du öppnar din hand och det mättas av goda gåvor. Och Jesus säger också, han säger ju inte, nu ska ni sluta arbeta för det säger han inte, men han säger bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta och vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Så av vårt evangelium lär vi oss att vi ska inte börja bekymra oss och oroa oss även om räkningen slår fel, utan vi håller oss till Kristus och litar på hans ord och löfte. Om vi börjar bekymra oss och oroa oss för om vi verkligen ska ha allt som är nödvändigt för vår överlevnad, för vårt liv, då beror det på att vi har glömt Jesus. Och lärjungarna gjorde ju det vid ett tillfälle. De började bekymra sig för att de inte hade tagit bröd med sig. Och då påminner Jesus dem om den här händelsen och säger, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har. Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de 5000 och hur många korgar ni fick? Och det här innebär ju att om vi kommer ihåg Jesus och kommer ihåg vad han har gjort, så behöver vi inte bekymra oss för vår överlevnad eller oroa oss. Och om vi gör det, om vi börjar oroa oss och bekymra oss, så beror det på någon av de här tre sakerna som Jesus nämner. Så lite tro ni har. Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg? Så ska vi komma in på den andra punkten, och det är att Jesus lär oss att han också Jesus har all makt i himlen och på jorden. Han är en gudomlig person med gudomliga egenskaper. Hur kan Jesus, som föddes av Maria, som växte upp i Nasaret, hur kan han äga gudomlig makt? Jo, därför att han är mer än en människa. Så han är inte en skapad varelse. Som arianerna och islam lär. Han är heller inte som Mose. Han är lik Mose, men han är inte som Mose, som fick vissa gärningar att utföra. Utan Jesus gör anspråk på att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och han har all makt därför att han är Gud och människa i en person. Och Johannes tar ju upp det här i början av sitt evangelium. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och så kommer 14:e versen. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Alltså, Gud har blivit människa. Jesus är Gud och människa i en person. Och därför har Jesus fler egenskaper än vi vanliga människor. Han är sann människa, så han har alla en människas egenskaper och gör mänskliga gärningar. Han föddes, han växte upp, han lärde sig mer och mer. Han blev trött, han blev hungrig, han grät, han led, han kände smärta precis som vi människor. Han gav upp andan. Alltihop mänskliga gärningar. Men samtidigt ägde han också gudomliga egenskaper och gjorde gudomliga gärningar. Han hade fått all makt i himlen och på jorden. Han visste allt, han förmådde allt. Han var ständigt verksam med att uppehålla skapelsen tillsammans med sin fader. De var ett i samma gudomliga gärning. Han har fått makt att döma hela världen. Och han regerar som kung i ett rike som omfattar allt. Under sitt jordeliv så dolde han för det mesta sina gudomliga egenskaper. Var det en bra strategi? Han kunde ju ha vunnit fler om han visade det. Då skulle väl alla fallit ner för honom. Men det var, han hade inte kommit för att bli betjänad, utan han hade kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, för alla. Men ibland så visade han sin gudomliga makt, som han gjorde här när han bespisade 5000 män förutom kvinnor och barn. Och då visar han att jag är en gudomlig person. Jag är den i gamla testamentet utlovade frälsaren. För att folket skulle hålla sig till honom. Så bespisningsundret är ett sånt under. Ett sånt tillfälle då han visar sin gudomliga makt. Ingen kan ju mätta 5000 män förutom kvinnor och barn med 5 bröd. Men denna människa, Marias son från Nazaret, gjorde det. Hur kunde han göra det? Jo, därför att gudomens hela fullhet bodde i honom. Alltså Gud själv med alla gudomliga egenskaper bodde i honom som i sin egen kropp. Och så direkt efter brödundret så gjorde Jesus också en annan sak som är omöjlig för en människa. Han kom gående till lärjungarna på vattnet. Och de visste ju mycket väl att det här är omöjligt för en människa, vet jag ju alla, att man kan inte gå på vattnet. Vattnet bär inte en mänsklig kropp. Så de trodde att det var ett spöke och så blev de förskräckta. Så gjorde Jesus en annan sak också. Han talade till vinden och sjön. Och vinden och sjön lydde. Och det blev alldeles lugnt. Och lärjungarna blev utom sig av häpnad. Och när vi går till Markus, då förklarar Markus varför de blev utom sig av häpnad. Och då står det så här. De blev helt utom sig av häpnad. För de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade. Så om vi nu inte är förhärdade och helt förblindade, utan om vi rätt förstår brödundret och kommer ihåg det, så förstår vi att Jesus är mer än en vanlig människa. Han är en gudomlig person som äger gudomlig makt. Han förmår göra allt vad han vill. Och då förstår vi ännu bättre varför vi inte behöver bekymra oss med honom vid vår sida. Han har lovat att ge oss allt vad vi behöver. Vi behöver inte bekymra oss. Han har förmåga. Han kan hålla sina löften. Han är själv den trofaste guden som uppfyller alla löften. Så för det tredje. När vi har förstått att han är en gudomlig person. Och så ser vi av karaktären på undret att han ger goda gåvor. När vi har förstått att han är god och kärleksfull. Då ska vi komma till honom inte bara för att få en macka till, utan näring för våra själar. De flesta här som var med om, det var ju mycket folk. De flesta som var med om det och såg det förstod ändå inte vad det betydde. De förstod inte tecknet som han hade utfört. Nästa dag så sökte de upp honom. Och det var väl bra, men varför sökte de upp honom? Jo, de hade fått äta sig mätta och nu ville de ha en portion till. De var hungriga igen nästa dag. Och så i förlängningen så tänkte de, det här är ju väldigt bra. Om vi kan få mat i överflöd, vi kommer ju att bli rika på det här. Nu har vi en framtid med välstånd här framför oss. Jesus svarade dem då, jag säger er sanningen, ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill. Så Jesus hade utfört ett tecken. Och vad är ett tecken? Jo, ett tecken, det är en gärning som på ett otvetydigt sätt visar att Jesus är uppfyllelsen av Gamla testamentets profetier och förutsägelser om Messias. Så ett tecken, här har vi Gamla testamentets förutsägelser, och så gör Jesus ett tecken som leder människor till honom att lita på att han är den utlovade frälsaren. Och man kan säga att på honom har fadern satt sitt sigill. Fadern har själv gett sitt vittnesbörd. Och vad är faderns vittnesbörd om sin son? Jo, det är ju just det, alla de här förutsägelserna. Och så ger han åt Jesus all makt i himlen och på jorden att utföra precis det som är förutsagt. Och det är faderns vittnesbörd om sin son. Och Jesus allt det han gjorde, det bekräftar att han är den i Gamla testamentet utlovade frälsaren, en gudomlig person, Guds son. Och tecknet visar också, precis som förutsägelserna säger, visar också hans vilja gentemot oss. Att han är, vad är det här? Det är ju en barmhärtighetsgärning. Det är någonting, han har kommit för att ge oss det som är gott. Goda gåvor. Så när han har gjort ett tecken på det sättet, så har man ju inte förstått så mycket om man som folket i Kapernaum söker upp honom för att få en portion mat till. Utan han hade gjort tecknet för att de skulle känna igen honom som Messias, Guds son, världens frälsare, och komma till honom och Jesus höll ju sen då den här långa predikan för dem, och i den predikan så säger han, jag är livets bröd. Och så utlovar han till alla som tror på honom uppståndelse och liv, gång på gång i en lång predikan. Liksom våra kroppar behöver näring, så behöver våra själar det också. Och för våra själar så finns det bara en näring som ger liv. Jesus är livets bröd. Det är livets rätta bröd för våra själar, och den som tror på honom har evigt liv. Så av den här gärningen ska vi lära oss att han är Guds son, så att vi kommer till honom, tror på honom och tar emot liv och frälsning. Och så för det fjärde, han är en kung, men han är ingen jordisk kung, och han har inte kommit för att upprätta ett jordiskt rike. Så han är ingen sån kung, det vi kallar en brödkung, som har kommit för att ge folket välstånd. Det heter så här: när människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de, han måste vara profeten som skulle komma till världen. Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen helt ensam. Gamla testamentet utlovar verkligen en särskild profet som skulle tala Guds ord direkt till folket. Och Gamla testamentet säger också om den här profeten att han är en kung i ett rike som skulle omfatta allt. Och Jesus är verkligen en uppfyllelse av de här profetierna om profeten och kungen. Så när folket säger att han måste vara profeten som skulle komma till världen, så har de ju helt rätt. Men sen gjorde de ju inte med honom så som skriften säger att man skulle göra med profeten när han kom. Och de hade en felaktig uppfattning om den här profeten och kungen som blivit utlovad. Så de tänkte att komma nu, den här ska vi ta och utropa till kung i Jerusalem, antingen han vill eller inte. De trodde att han var en kung som nu kom, nu äntligen skulle de bli, det var ju ett ockuperat land, äntligen skulle, här har vi en som har makt att besegra romarna. Och här har vi sett en som har makt att ge oss välstånd och överflöd. Ett lyckoriket på jorden hägrade för dem. Men att de med våld skulle komma och utropa honom som kung i Jerusalem, det var ju ingenting som Gud hade sagt att de skulle göra, utan tvärtom står det i den andra saltarsalmen: det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Så det var ju inte folkets sak att insätta honom i hans ämbete som kung, utan Gud själv hade insatt honom som kung. Var på Sion, mitt heliga berg. Och Sion, det är i och för sig Jerusalem. Sion är ju egentligen tempelberget i Jerusalem. Men i gamla testamentet, precis som vi läste i den gammaltestamentliga texten, så får ju Sion stå som symbol för de troendes församling. Så det är inget kungaresidens här på jorden. Jesus visste mycket väl att han var en kung, men inte någon jordisk kung, utan en andlig och himmelsk kung. Och därför drog han sig undan upp på berget igen, helt ensam. Och senare vid en direkt fråga så säger ju Jesus att, ja, det var ju Pilatus, så du säger själv att jag är en kung. Men då säger ju Jesus: mitt rike är inte av den här världen. Och likadant om vi går till den här profetian om den särskilde profeten, så säger ju inte Gud att de, när ni upptäcker den här profeten, då ska ni med våld ta honom, föra honom till Jerusalem och utropa honom till kung. Varför kan ni få höra vad profetian säger? Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk. Det här sägs ju till Mose. Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk av dina bröder, en som är lik mig. Honom ska ni lyssna till. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Om någon inte vill lyssna till mina ord, det ord han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Så vad var det de skulle göra? Lyssna till honom. Men det ville de inte göra. Utan nästa dag så höll ju Jesus en lång predikan. Och den härlig predikan. Där han gång på gång utlovar uppståndelsen och livet till var och en som tror på honom. Och vad säger folket då när han har hållit predikan? Det här är ett hårt tal. Det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra honom? Så vårt evangelium lär oss att Jesus är en gudomlig person med makt och all makt, och han regerar som kung i ett evigt himmelskt rike. Han är inte en jordisk kung, och vi ska inte heller komma till honom enbart för att få det vi behöver för vårt livsuppehälle, även om vi ska lita på honom i det fallet också. För det är ju han som försörjer och uppehåller oss. Men framförallt ska vi komma till honom för att få näring för våra själar. Vi ska lyssna till honom, tro på honom och leva för evigt i hans rike. Amen, låt oss så be. Kära Jesus, lär oss att lyssna till ditt ord och bevara det som vårt hjärtas skatt. Du har för vår frälsning utfört alla de härliga gärningar som Gud förutsagt ända sedan begynnelsen. Hjälp oss att komma ihåg det och förstå vad det betyder för vår existens. Du är vår frälsare till kropp och själ. Hos dig är vi trygga. Vi tackar dig för att vi får tillhöra ditt rike.